Radioplay.
Blir det någon räntehöjning då? Ja, om 10-12 år kanske.
Ingves.
Nej, vänta. Vänta.
Jag kan inte starta inspelningen förrän elpriserna går ner lite.
Han kan inte starta inspelningen förrän elpriserna går ner. Den där tar vi med.
Ja, från Lindskov, va? Han förnekar sig inte.
Nej, exakt. Vi sitter alltså i Lindskovska villan, det som förut hette Bonnierskrapa, men sen köpte han ju ut familjen Bonnier och... återbördade deras förhudar till samtliga familjer och sen tog han över Lindskov.
För spottstyver också.
Ja, verkligen.
Merkantilen Lindskov.
Du åkte hit i en slags Edvard Blom i en bastu, en slags tjocka, en dimma. Och Lützendimman, för dig som inte är initierad, det här är ju Sveriges mest aktuella podd, va? Mm. Det var ju alltså samma år som Joe Biden började high school och Rolling Stones gav ut sin första singel.
Precis. 1632 för att vara exakt, enligt den julianska kalendern då.
Julianska? Är det han Julian Assange som har hackat även kalendrar och skit?
Vi säger 1632, alltså enligt den gregorianska kalendern.
Okej.
Ja, vi ska inte fira oss djupare i det, Jonas.
Men, jag tror precis att vi gjorde det.
Ja, vi gjorde det. Nu är det för sent, ja. Nu har vi öppnat en dörr som inte går att stänga. Men det är det stora fältslaget under det 30-åriga kriget och där Gustav II Adolf, Jonas, kommer ihåg samtidigt med både Joe Biden och en del andra, fick bita i leran.
Ja, han var ju och ramlade av hästen och såg hans häst komma förvirrad springa in i de svenska leden. Mm. Eller svenska leden, var väl mest tyskar, skottar, holländare.
Och
det var
som knäckta,
det var som på ett besök i en modern försäkringskassa. De flesta var ju inte etniska svenskar som hängde i den armén. Det finns inte längst fram. Däremot Upplands livregemente under Vennerstedt. Nu är vi riktigt aktuella. Lindskov skakar på huvudet. Vi har bättre content än det här, Lindskov. Sitt kvar för fan.
Nej, vänta, gå ut. Vi kommer med aktualiteterna snart.
Det här är alltså podden Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd i studion. De gamla livdrabanterna från 30-åriga kriget. Dammigt som satan. Det här är äldreboendet med Jonas Nilsson, Hans Wiklund, mera kända kanske från morgonshowen Rockklassiker.
Ja, tala för dig själv.
Vad är du känd ifrån då?
Jag är faktiskt jäkligt känd från Rockklassiker. Jag var ju på tatueringsmässan i helgen.
Okay.
Och jäklar, det var ju som, jag var ju som Elvis där inne, du vet. Folk kom fram och visade sina tatueringar och hotade mig lite grann. Och...
Elvis död tänkte jag på, nej.
Fett Elvis, alltså Elvis på Las Vegas Elvis, sista, ja.
När han krävde vårdnaden om fritösen, sen skildelsen från Lisa Marie, och resten är, som Johnny Cash sa om Elvis, he's downtrotting man, you gotta help him, or God gonna help him. Ja.
Det var ändå kul att träffa lite lyssnare faktiskt, det var många fans av både podden och radioshowen som gör morgonrock på månaderna. Så att, tack ska ni ha för visat intresse, och de där selfiesarna ni tog, de måste raderas.
Ja, jag förstår det. Ja, för det brukar alltid vara lite burlesk på den här Inkbärs. Vi är gamla sponsorer, jag har varit där flera gånger. Du har ju din otatuerade, vackra, fina Wienersänger-knabben kropp, Hans.
Ja, yeah, genau.
Körde du inte någon liten svanktatuering i stil med en i taget, grabbar, eller...
Penis garage.
Hard life, hard knocks. Ja. Och då sa du penis och då går Lindskov ut.
Ja, direkt.
Det är den enda podden där producenten inte orkar lyssna utan går ut.
Ja,
det är
förskräckligt nedstående för oss.
Vi har bra content, Lindskov.
Det kommer!
Ja, nu kör vi.
Hörru, sitt fast, sitt still.
Du, hur mycket folk var det på Inkbärs? Det låter som att det är sponsor. Men,
jag tror inte det heter Inkbärs, det heter nog Svenska Tatueringsmässan. Inkbärs är någonting annat, det är lite olika motorcykelklubbar som är engagerade i olika mässor, som man får vara jävligt försiktig när man säger vad som är vad.
Det här byts från år till år, kan jag tänka mig.
Nej, det här verkar vara stadigt faktiskt. Men det var mycket trevligt och bra folk där. Och det var lite burlesk, det var lite avklätt och lite hejsan svejsan. Och det var ju sammanföljer med Halloween också, Jonas.
Det är en massa tassels på bröstvårtor, vet jag, alltid på tatueringsmässan. Det finns någon slags erotisk... en slags erotisk estetik runt tatueringar. Men jag vet, jag har ju varit på såna här mässor också. De flesta av de som sitter och tatuerar, det är ju grabbar från Tyskland och Köpenhamn, och de har ju ofta större tuttar än själva stripperna på själva mässan.
Precis, så är det. Men jag vet inte om det var så erotiskt. Det var väldigt övervikt med, i alla bemärkelser, med lastbilschaufförer från Tureberg och...
Tjocka lastbilschaufförer, dock inte Akilov. Det är ju sånt jag går igång på, Hans. Jag har kommit upp i de åren faktiskt. Halloween, sa du. Då frågade jag dig när jag knackade på dörren, hör du. Då frågade jag dig, Corona eller vaccin, bus eller godis. Mm. Du var ju jäkligt fin under Halloween, Hans. Jag såg dig. Det var ju skriverier om det.
Nej, det ska inte säga att det varit någon skriverier.
Du skulle gå på maskerad utklädd till sjörövare. Och det var ju många som var. Men du var ju somalisk sjörövare. Du gjorde en Tintin i Kongo där. Det är inte komilfå i det svenska narrativet att gå utklädd till somalisk sjörövare.
Nej, jag vet. Men jag tänkte inte så långt. Och dessutom så, min dotter skulle vara sjörövare. Och då tänkte jag, kontra henne nu. Hitta någonting lite mer kontemporärt. Att komma med någon jävla papegoja på axeln och skit, utan bara kortbyxor och kalashnikov. Ja. Där har du en somalisk sjörövare.
Exakt. Dömd till skyddstillsyn i valfri svensk tingsrätt. Det är märkligt det här med att när vi pratar om då somaliska sjörövare eller somaliska pirater nere i Aidenviken utanför
ja, Afrikas horn kan vi säga. Slarvigt.
Ja, Afrikas horn.
Ja, men rätta mig inte nu.
Nej, men för mig är det här en gammal brittiska kolonialområden, va? Och sen resten är som Johnny Cash och Elvis, downtrotting. Resten är ut för hörru. Ja. Nej, men de här sjörövarna tycker vi är otäcka och stoppar dem. De dyker upp med torpedbåtar och vad heter han? Tom Hanks. Han gjorde någon film om dem som blev pris.
I'm the captain of this ship now.
Just det, exakt.
Ja. Vad heter han? Fick han lämna ifrån sig skutan, så är det.
Och Yasin Byn som spelar den där killen, ja, som ramlade ombord på en enterhak och en tjuding. Han körde i ena testicken på fine Tom Hanks.
Ja.
Tom Hanks som just hade kommit lämnat den där öde ön där han hade legat, legat med en kokosnöt som heter Fred eller vad det var.
Ja, och sen hade han ätit en helt chokladask i Forrest Gump precis.
Vander, du som är filmteknisk och har legat sked med Nils Petting Sundgren. Mm. Blev den prisbelönt den där filmen om somaliska pirater?
Ja, det blev den faktiskt. Och bästa biroll tror jag gick till killen som spelade pirathövdingen,
ja,
faktiskt.
Exakt.
En duktig skådis. Afrikansk kille från början.
Jaha, okej. Okay. Ja, det kunde man inte tro.
Du, apropå det.
Nej, men får jag fråga. Jaha. Hur kommer det sig att de här somaliska piraterna är avskydda av en hel västvärld? När vi liksom glorifierar och hyllar de här riktiga sjörövarna. Du vet, Captain Kid och Henry Morgan, han som blev rommärket.
Svart skägg.
Exakt, Captain Morgans.
Rödskägg.
Exakt.
Blåskägg.
Bloody Mary också, den kvinnliga sjökaptenen som var rödhårigare under suffletten än själva Annie Lööf. De blir hyllade. Mm. De görs det även till filmer om. Errol Flynn, den gamla fjollan, åkte runt i lianer och gjorde miljoner på att vara de här som stack upp mot ett auktoritärt samhälle och ville fördela kostnaderna. Hur kommer det sig att de ses på ett annat sätt? För att i den tiden, det här är inaktuellt, jag vet. Mm. Men på den tiden så sågs ju de sjörövarna i London med avsky. Många fördes ju till London för att hängas vid Towern som...
Ja. Jag kan svara på det så fort det kommer en punkt och ett frågetecken.
Nej, men jag är ju inne, jag är ju 1700-talet här. Nu är jag ju på maskeradbalen, ska just gå fram som Skandiamannen och skjuta Olof Palme. Förlåt mig.
Nej, det var Gustav III.
Var det det?
Ja.
Ja. Men det var samma auktoritära, maktfullkomliga godhetsängel.
Ja. Ja, men det är därför vi ska vara en smula allvarliga plötsligt. Det är ju därför vi har väldigt mycket historiska referenser i vad heter det? Inaktuellt heter vi. Det är ju för att man ska begripa sin samtid på något sätt. Och vad det gäller piraterna så är det väl egentligen historien bara som har gjort att de har hamnat i ett romantiskt skimmer, alltså de gamla svartskägg och blåskägg och kapten Krok och kapten Klänning. Och
vad hette den kvinnliga kapten Musskägg, va?
Ja, det var
hon. Ja, blev ju sen,
hon bytte ju kön sen.
Ja. Farmen Kristinas mormors mor, vet du. Hon blev också, hon parade sig med Prussiluskan och resten är ju på sjörövar historia, ja, faktiskt. Pippis pappa, hade det gått idag att skriva en barnbok där alltså, Pippis far är någon slags jävla dagdrivare som går på försörjningsstöd nu, likt 1,3 miljoner andra i här landet, kommer hem och är lite sådär lämnar sin dotter, hans far är sjörövarfabbe, alkoholiserad.
Vänta nu, är det Pippis pappas far som är sjörövarfabbe?
Vi måste kolla.
Vänta, jag har ju här, jag har hela släktträdet här. Jag har gjort en DNA-bestämning här på Pippis.
Exakt.
Vad fan är det här då?
Vet du vad? Genealogi var ju en konst.
Genitaliologi.
Är det så? Ja. Nej, men skulle gå och göra en nyinspelning av Pippi Långstrump när pappan är så fullständigt...
Farfars far!
Det är nog svårt alltså. Mm. Hör du, på tal om sjörövar och skit, coronakommissionen dök upp här i veckan.
Ja, det var ingen kära mor, hörru.
Vet du vad? Helt plötsligt så dök det upp sanningar i coronadebatten, för allt annat har avfärdats ungefär som foliehattar, och hade man knystar man ens om att det kanske är märkligt att 3 av 4 döda i covid i Norden är svenska medborgare. Mm. Knystar man någonting, då var man antivaxare, mörkerman, populist eller möjligen en del av Gustav II Adolfs livdrabanter i Lützen och i Holzburg 1630.
Det är
Holzburg? Ett... Nej, vänta, nu blandar
jag
ihop det.
Ja, det tror jag.
Det är ju en sur pilsner på en klubb i Hamburg.
Ja, det
ska vi åka, Hans!
Det ska vi göra! Hamburg. Så ska vi spela in nästa podd där.
Nej, men när hon fick... Lena Hallengren fick ju... Hon fick
Abba-Agneta. Sossarnas Abba-Agneta.
Hon blev ju påhoppad av den här fantastiska personen. Vad hette han? En riktig sån här gammal ämbetsman dök upp ur skuggorna. Vad hette han? Mats Melin.
Aha.
Stod med auktoritär röst och berättade om vad han kom fram till i coronakommissionen. Att det var undermåligt och i stort sett ett haveri. Tegnell, han mörkar och bodde på landet ett par veckor, och tydligen så funkar inte hans Zoom-möte längre.
Och var fast på negativa kontot.
Men de kastade ju fram Lena Hallengren. Ett fick hon säga, jag har ingen cancer längre, men det här är för fan men nästan ännu värre. Och så slutade hon med att jag håller inte med om den beskrivning som coronakommissionen hade gjort. Nu är det ju så att det är ingen jävla politisk debatt, Lena Hallengren, när en kommission kommer med ett uttalet, om det är det som gäller.
Fakta då i sammanhanget.
Om det inte är Estonia-kommissionen, då görs den ju om vart tredje, fjärde år baserat på någon snurrpelle, så gör en dokumentär om det.
Men det kan väl det här också kanske få göra. Men det, jag kan fortfarande ändå minnas Tegnell när han med emfas säger i pandemins början att det här med att testa, det är helt meningslöst. För det ger bara en ögonblicksbild. Man testar sig och sen kan det visa sig att man blir smittad 3 minuter senare, och då är det där testet helt meningslöst om man är negativ.
Ja,
men... Och det fick han inte äta upp heller, för det gick ju så snabbt allting. Så folk glömde ju bort vilka jävla haverier de gjorde liksom.
Ja, det är så politiken fungerar. Och sen har man då en journalistkår som inte är direkt granskad. Man sitter och hasplar och det råkar bli någon störning på Teams-mötet. De hade presskonferenser varenda dag i över en timmes tid. Ja. Och vad kommer de fram till? Jo, att coronakommissionen sen... nästan 2 år efteråt säger att det var undermåligt och ett haveri.
Precis.
Var inte du som berättat att i början på den här pandemin så var MSB med sin nya generaldirektör Dan Eliasson, nyss hemkommen från en pojkbandsfest på någon jävla...
Kanarieholmarna.
Ja, på någon balkong i Mallorca! Mm. En så kallad tjänsteresa. Nej, det var nog en könsteresa, herr Eliasson.
Ja, men nu är det ju lite konspiratoriskt där. Det kanske bara var en vanlig avkopplingsresa med familjen. Fast utan familj.
Du är så långt ifrån kritiskt granskande, duktiga grävande, eller som i mitt fall dödgrävande journalister, så att du känner inte ens igen dem.
Jo,
men faktum är att de hade ju inte ens skyddsutrustning till den personal som skulle vårda de som insjuknade i någon eventuell pandemi. Det var för fan MSB:s jobb. Ja, inte ens den där larmknappen, Hesa Fredrik.
Den funkar inte heller.
Nej, exakt. Den som låter som när det tassar för Stefan Löfven. Den funkar ju inte heller. Den fick de ju göra om.
Ja, men det var ju symptomatiskt att man i början på pandemin också låste in handsprit och sånt där. För man var nervös för att det skulle ta slut. Ja, vet ni vad handsprit kostar? Men sen så småningom. Men jag vet inte. Ska vi verkligen liksom... Nu är det väl som det är med det där på något sätt. Nästa pandemi så kommer vi göra samma misstag oavsett att vi har en någon form av underlag att utgå ifrån från en kommission.
Nu får jag be att du visar legitimation där, för att nu låter du exakt som Lena Melin i Aftonbladet. Ja, ja. Hon tyckte att det är inte läge nu att peka finger.
Nej.
Utan nu ska vi rädda det som räddas kan innan våg 7-8 kommer.
Jajamän.
Men faktum är att min polare Robban, gammal AIK-rövare och en fantastisk fin kille, han fick ett tillfälligt jobb på ett kommunalt äldreboende i Täby kommun.
Mm.
Och där var han är en ordningens man, det kan man inte tro, men det är han faktiskt. Robban, en riktig toppkille alltså. Lite av en sjörövare från Skärholmen från början. Har gått i AIKs regemente. Jag kan väl säga så här, AIK hade varit bättre off om inte Robban hade börjat gå på AIK-matchen en gång i tiden.
Men så, det gäller ju många av oss. Men ska det här, är det en hyllningspodd till Robban? En obskyr AIK-supporter från 80-talet?
Nej, men han hade ett jobb i början på pandemin.
Oj.
på ett äldreboende i Täby. Och där var det så att han tyckte att det var bedrövligt så taskigt som hygienen hölls där uppe. Men då sprang det runt folk som var allmänt ointresserade av det jobbet. Och de hade det bara för att få ut sina små pengar. Det var liksom inget kall. Och Robban tyckte att det var märkligt att det användes så förbannat lite handsprit ute i deras lunchrum till exempel. Mm. Så han gjorde ett test. Han ställde fram en sån här flaska handsprit. Den var inte rörd när han dök upp sen på måndagen efter att ha haft en av sina lediga helger.
Nähä.
Och det där slog han larm om och det blev ett jävla liv. Gissa vad föreståndaren på det här... Jag ska inte säga vad det här stället hette, men det var Täby kommun som var ansvariga för det. Det var ett kommunalt äldreboende.
Ja, det är den här avregleringen. Jaha, nej, det var kommunen. Okay,
de bad honom hålla käften om det. Ja. Till slut handlar det inte om att gamla dog som flugor och puttades ner i sopsäckar på vår äldreboende. Till slut handlade debatten om ifall det var ett kommunalt äldreboende eller ifall det var privat. För det är privat. Då sitter någon jävla Wallenbergare och räknar vuxenblöjor och pengar som en annan förbannad Lindskov.
Ja,
Robban var chockad. Han sa upp sig sen.
Ja, det förstår jag. Och började jobba privat istället.
Nej, idag är Robban involverad i annan verksamhet. Du har träffat honom.
Va?
Han var den som kom fram till vårt bord när vi satt på restaurang Matrosen och käkade danska smörrebröd.
Ja, okej. Ja, hälsa.
Rätt storväxt kille. Han var säkert på tatueringsmässan.
Ja, det är möjligt. Ja,
han är sån här som kan sänka dig med en halvmiss med bakbundna händer, Hans.
Nej, det kan han faktiskt inte.
Den här grandiosa självbilden alla Olof Palme eller möjligen Strindberg.
Ja.
Den här killen kan spöa dig. Nej, det kan han inte. Du skulle gå med i någon kampsport. Hur gick det för din grabb i helgen förresten?
Ja, han vann.
Ja! Ja, måste vi ta upp.
Ja, det var roligt. Det var en stor tävling. Man öppnade upp då brasiliansk jiu-jitsu-tävlandet igen. Den här fina kampsporten som ja, en sorts blandning av judo och brottning kan man säga. Det ser ut som man har en sån här gi på sig.
Vad är en gi?
Det är japanska för det är pyjamas.
Ja. Geek är väl en japansk är väl en japansk unge som bara spelar gaming, va? Och kollar på Squid Game.
Ja, precis, det är de andra.
Exakt.
Men hur som helst, så det var en stort anlagd tävling i Nacka, precis i nära Stockholm. Och det var, ja, vad kan det ha varit, 1500 personer på plats. Det var inget socialt avstånd och det var precis som förr i tiden. Och det var den första tävlingen då på 1,5 år. Det var väldigt kul faktiskt. Och där hade vi också många fans, Jonas, både podden och vad gäller radioprogrammet. Så det var hemskt trevligt faktiskt.
Så det är alltså brottarsluskar och
tatuerade människor.
Just det, bläcktatuerade motorcykelmänniskor. Nej, som lyssnar på den här podden. Men då vet vi det. Då stryker jag det här.
Så det här med att hänvisa folk till Flashback och skit, de kan du glömma. Det måste vara en mikrominoritet. Utan det är hedligt folk som lyssnar på våran podd.
Exakt. En mikrominoritet, som min urolog sa när han såg mitt kön första gången. Faktum är att de har inte ens bytt. Alltså, vi är helt bortglömda, Hans.
Ja.
Trots att vi ökar ytterligare 14% ökning sedan förra veckan. Jag tror att det är Svenska Akademien som har börjat lyssna. Nej, men faktum är att vi heter ju inte ens på Flashback längre. Vi heter ju inte ens Inaktuellt. Vi heter ju fortfarande Off-Limits. Och där är full satans skjutbana med ärtbösser efter oss, Hans.
Aha.
Att vi har svikit våra ideal, bla bla bla. Ah, det är ungefär som att Ernst Röhm skulle skriva en dagbok om Hitler 2 sekunder innan han knivas ner på det där hotellet vid Bådensjön. Eller var det någonstans?
Långa knivarnas natt, tänker du på?
Hans! Ah. Herregud alltså.
Ernst Röhm ändå.
Där var det bus eller godis när det knackade på hans dörr där, Ernst Röhm. Han öppnade, låg en yngling, en riktig Adonis i bingen och sen var det, hej killar, va? Varför har ni inga uniformer? Tjong, sen ja, satt en kniv i magen på honom.
Ja,
Ernst Röhm, gott folk, nutidshistoria, googla inte honom.
Nej, Ernst Röhm, det var också han som var den enda journalisten på plats under presskonferenserna med Tegnell som faktiskt ställde kritiska frågor. Då blev han ju kallad för tysken och tyskjävel och liksom halvnazi.
Han kallades för mystiska tysken i återigen,
han var alltså journalist
i Aftonbladets propagandistiska ledarkrönikor där man liksom unisont la sig pladask under de här myndigheterna som skulle då rädda livet på oss under en pandemi, vilket de hade mycket väl betalt också för att göra.
Ja.
Han kallades för mystiska tysken. Han var den enda som ställde. Var tog han vägen?
Jo, han tog vägen på följande sätt. Han är ju fortfarande verksam och han var med i ett radioprogram, ett nyhetsprogram som jag lyssnade på bara för några veckor sedan. Och då uttalade han sig om någonting annat och så säger den svenska programledaren så här: förresten, för de som inte känner till dig, det var ju du som var den mystiska tysken som ställde alla de där näsliga frågorna på presskonferenserna med Tegnell och hela gänget. Ja, genau, sa han då. Och dessutom sa jag trodde att jag kanske hade missuppfattat journalisters jobb i Sverige, men jag trodde man skulle ställa frågor till de som höll i presskonferensen. Ja. Och det var det som särskilde honom från de här dödsäckarna, de här gökarna som satt där.
Medlöpare, sånt.
Alltså,
om corona är ett krig så ska de förbanne med åtalas för sin underlåtenhet att granska makten. Jag säger inte att vi ska byta ut generalen, för det kunde man inte göra under till exempel 30-åriga
kriget. Han bytte ut sig själv.
Han bytte... borde vi också göra. Mm. Nej, men faktum är att den här tysken, tysk journalistik, allt ifrån Günter Wallraff till de som granskar Angela Merkel, denna godhetsängel som är väldigt lite granskad och väldigt lite kritiserad i svensk media, till den här stora tidningen Bild som skrev att Sverige var Europas farligaste land att leva i. Liksom. Ja, det. Att inte det blir att Tysklands största tidning, som är, jag vet, lite högerpopulistisk. Ja. Det är gamla Bild-sajten som bytte ägare.
Vänta, och sen... var det de som publicerade Hitlers dagböcker som visade sig inte vara Hitlers dagböcker utan någon annan som bara suttit och ljugit?
Det var ett större falsarium än Stefan Ingves 10-årsprognos här alltså.
Ja, jag läste den där med god aptit och så visade
Ingves
att det inte var sant.
Ingves, riksbankschefen.
Jag har inte läst någonting av honom dock.
Ingves är estländsk och betyder gissning. Nej, men det var inte de som publicerade den.
Nej,
det var Stern som är mycket mer en skandaltidning. Nej, men Bild är ju den Tysklands största tidning. Mm. Där lever ju fortfarande papperstidningar utan pressstöd överhuvudtaget. Det finns inget pressstöd. Och det finns ingen offentlighetsprincip i Tyskland heller. Så att journalisterna får verkligen gräva och jobba sig fram till material. De kan ju inte ringa till en myndighet och säga: hej, ursäkta, vi väckte er. Kan vi få handlingarna i det och det ärendet och den och den brevväxlingen?
Jo, men det är för att vi har 80, alltså tyskarna har 80 miljoner läskunniga människor i sitt land. Vi har kanske kan vi ha 2-3 miljoner.
Ja, är det PISA-siffror eller är det korrekta siffror?
Nej, det här är PISA.
Är det borträknat en miljon,
nej, räkna bort
en miljon afghaner? Räkna bort alla!
Jag räknade faktiskt dem också.
Det är bra också i veckan, på tal om PISA-siffror, när Anna Ekström, utbildningsministern och skolministern, sa man väl förr?
Man sa det förr.
Ja, skollärarministern var det en gång i tiden, men det känns inaktuellt. Det här är ju Sveriges mest aktuella podd som du hör. Hon åkte ju på covid i veckan och corona. Jämför granskningen när hon drabbas av corona och har varit på jobbet jämfört med när Mattias Karlsson,
SD-killen,
då var det liksom att nu ska vi sätta upp röda band in i plenissalen här. Det kommer att vara en brandvarnare som när någon från hans partigrupp kommer in i kan ha covid-smittor. Ja. Lite
hade skolministern glömt att vaccinera sig också.
Skolministern var, enligt de uppgifter jag har, och det här är då uppgifter ifrån
vänta nu, vad är det där för uppgifter du har, Jonas? Det är ju handskrivet. Skit.
Nej, för fan. Det här är Gamla Testamentet, det mest aktuella vi har i den här podden. Det var uppgift att hon inte heller var dubbelvaccinerad därför att Anna Ekström har underliggande sjukdomar. En av sjukdomarna heter socialdemokrati, va? Eller det som heter maktfullkomlighet.
Eller man bara tvivlar på vaccinets väl. Men det där vet vi inget om. Men det var ju tråkigt. Hoppas hon är frisk nu.
Det där vet vi inget om. Nej, men just
fortfarande sjuk.
Åter till pudelrockarens kärna. Åter till The Poodles. Det är precis exakt sånt här. Det där vet vi ingenting om. Det är väl ganska naturligt när jag säger att en svensk minister drabbas av corona och ska isoleras. Så kommer nyheten. Hon lär inte ha smittat någon av sina kollegor i partigruppen eller på sitt departement. Nej, men vad var du sa nyss?
Jag vet inte, vad sa jag nyss?
I förra veckans avsnitt. Nej, men
hur ska jag komma ihåg det?
Jag kommer
inte ihåg vad jag sa för 2,5 minut sedan. Vad sa jag?
vet vi hur det ligger till med den saken? Själva grundbulten för journalistiskt arbete. Och fråga henne. Ja. Ingen fråga henne. Nej. Var du vaccinerad?
Nej, men vi frågar nu.
Va?
Jag frågar ju dig.
Ska vi plattarsna som sitter på en hamn i Marseille och väntar på att de manliga striptörerna ska komma in, ska vi fråga det? Ska inte den svenska, otroligt hyllade journalistkåren ställa en sån adekvat fråga? Precis som de nagelfår en annan makthavare, en SD-politik som sitter i riksdagen med väldigt mycket makt, liksom en av våra folkvalda, förtroendevalda. Mm. Ingen frågade Anna Ekström, Socialdemokraternas minister. Var du dubbelvaccinerad? Nej, var det känsligt då eller? För det ska för fan vara lika för lika, tand för tand, för att citera Jan Fridegård, den enda riktiga arbetarförfattaren vi haft här jämt Ivar Lund.
Hon har tydligen tagit HPV-virus, men det hade hon tagit 60 år för sent. Men skitsamma, vi glömmer det. Du, det är ju den här miljökonferensen, den här miljöextravagansen i Glasgow, Jonas. Det har du väl inte missat?
Just det. Nej, det har jag inte. Där Greta Thunberg dök upp och sa att det här är bla bla bla, politikerna bara snackar. Ja, men hon sa ju det om dem.
Ja, men det var ju länge sedan hon sa. Citerar hon sig själv nu?
Hon sa i veckan innan mötet började, när det blev kaos uppe i Glasgow, hon ramlade av. Det blev mer kaos på Glasgow-stationen när Aberdeens gamla huliganer kom dit någon vecka på året för att spöa upp både Celtic och Rangers sammanlagt. Aberdeen Soccer Casuals är den första riktiga, vad vi idag kallar, firmakultur. Aberdeen skapade ju det här, och tuffa jävla hamnarbetare. Ja. Faktum är att hon sa bla bla bla, och sen tog ju Boris Johnson upp samma sak.
Och sa bla 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 han också.
Han sa, för att citera en mycket ung person som också närvarande på den här konferensen, så sa han också bla bla bla. Ja. Jag tycker det känns, ursäkta mig, man får inte kritisera Greta Thunberg, de är ju både...
Barnhatare.
Ja, exakt.
Och det, antifeminist.
Det är som att säga att Astrid Lindgren är överskattad. Eller...
Fan, det sa jag förra året.
Ja, jag vet. Ja, ja.
Fick ju påskrivet.
En överskattad lesbisk sagotant kallar du våran Astrid Lindgren.
Plankar lade jag till också.
Ja, snart ska vi riva statyn utanför Junibacken, den där gamla jävla turistfällan.
Men som tur är har jag fått lite statistik nu vad gäller miljön.
Jag är dubbelvaccinerad, ta lugnt.
Och det handlar om plastpåsarna givetvis. Den enskilt största åtgärden vi har företagit oss mot, inte mot miljön, men med miljön, det är att höja skatten på plastpåsar. Och nu har vi resultatet här.
Okej.
Okay. Jag antar att du är ganska spänd.
Jag är lika spänd som en plastpåse som används som en vuxenblöja på valfritt kommunalt äldreboende i Täby.
Just det.
Robban jobbar ju där.
Inte nu längre, han gick ju vidare i livet.
Han drog. Ja. Robban är typen som drar. I'm a loner, I'm a rebel. Stay away from me.
Ja. Jo, det är ju så här, ni känner säkert till plastkassar, de landar ju så småningom som mikroplaster i naturen. Det vill säga, när vi svenskar slänger våra konsumkassar i skogen så landar de i Söderhavet så småningom och blir då små plastpartiklar som abborrarna äter upp, och sen så blir de förgiftade den vägen så att säga. Och,
abborrar i Söderhavet, nu har vi klimathot alltså.
Det visade sig att det var inte abborrar, det var ju någon som hade ljugit i sin forskningsrapport. Det var inte en jävla abborr som var i Söderhavet eller i Mälaren eller någon annanstans. För övrigt finns det knappt några abborrar kvar
var
i Sverige.
Var är de riktigt duktiga granskande journalisterna på tidningen Bild till exempel, när man som mest behöver dem?
Nej, men nu har jag de här, och nu är det Expressen faktiskt.
Fast alla plastpåsar kastas ju inte som sopor eller i vatten. Många sys ihop och används som BH åt Anna Bok också. Eller förlåt mig, Anna Kokbok.
Så är det. Men jag har ju, nu har Expressen gjort sitt jobb här, och det visar sig att plastbärkassarna har ökat 2021.
Nej, men sluta nu.
Jo, men titta här på intäkterna till staten. Helvete vad pengar som kommer in på de här plastpåsarna. Ska vi se. Ja,
men det kan inte ha sålts...
400 miljoner på ett år bara i plastpåseskatt. Smack rakt in i statskassan.
Fantastiskt.
Det är ju jättebra ju.
Men är det på allvar, Hans?
Ja.
Nu säger du snart, när jag frågar dig en fråga så får jag alltid en foliehatt på mig. Men det här är inget foliehatt. Det är ingen foliehatt, Hans. Det är vanligt klassiskt knullrufs hemifrån Aspudden. Jag kommer direkt hemifrån.
Jag ser det.
Vi kan inte ha sålt fler plastpåsar än innan plastpåseskatten.
Inte nog med det. Vi säljer även mer papperspåsar. Så den totala påskonsumtionen har liksom accelererat under de här två åren, som vi, eller ett och ett halvt åren som vi har haft det här plastpåse. När Herodes gick ut och sa att var plastpåse ska beskattas med 7 kronor för att abborrarna i Medelhavet inte ska få mikroplast i urinröret.
Herodes, alltså en av officerarna i Gustav Adolfs livdrabanter.
De sköt han i ryggen om jävla fegisarna, va? Plus det var så dimmigt så han såg ju inte vare sig fram eller bak.
Men vi kan väl skylla på Skandiamannen igen när det gäller det där mordet.
Ja, det gör ju Robert Gustafsson, skådespelaren. Han ska ju spela Skandiamannen i en kommande filmatisering.
Nu kommer filmen om Skandiamannen, och han dyker upp och är porträttlik Skandiamannen. Och i någon intervju, någon sån här promotion-intervju då, som helt okritiskt skeppas ut rätt ut i oberoende liberala Dagens Nyheter. Mm. Då säger han: när jag läste manuset så kände jag, och jag visste, att det är Skandiamannen som är mördaren. Hallå, kan någon bara ringa i dörrstoppet? Jag ska av nästa hållplats. Kan någon bara prata med Skandiamannens familj som hörde av sig efter den här infamösa presskonferensen med han Christer Petersson? Han hängde ut Skandiamannen utan något som helst bevis. Nej. Det är ju värre för talsbrott än vad Cissi Wallin gör när hon släpper dokumentären De rättslösa, som faktiskt SVT visar.
Ja, men jag tror man hade klippt lite i kanterna på den faktiskt. Alltså, nu var det väl inga regelrätta uthängningar längre. Det är så att säga, hon kommer ju åka in på Hinsan här efter sitt förra brott mot tryckfrihetsförordningen.
Det heter inte Hinsan längre, det heter Transan, för det är allas lika värde som gäller på våra kriminalvårdsanstalter.
Jag hoppas hon får det trevligt där i alla fall. Jag menar, man ska inte bryta mot lagen. Hur jävla svårt ska det vara att begripa, kan jag ju tycka.
Ja, fast om ingen hade brutit mot lagen, Hans, då hade vi inte haft... ja, de som sköt lite för snabbt upp i Ådalen 31 och sköt ner svenska arbetare. Då hade vi inte haft rösträtt för kvinnor. Då hade vi inte haft gymnasielagen för 9000 afghanska män i 50-årsåldern som fick stanna här och fick faktiskt permanent uppehållstillstånd.
Jag är glad för alla de här sakerna, alla de här landvinningarna inom demokratin.
Rosa Parks som åkte badbuss till Flatenbadet och blev hånad för sin hudfärg. Sånt är ju inte okej, Hans. Ett civilt motstånd, alltså. Vi måste ha någon form av civilt motstånd.
Men det tycker jag också.
Men var går gränsen? För, alltså, har du sett de rättslösa på SVT?
Ja, ja.
Maria Sveland och Cissi Wallins omtalade dokumentär.
Den Maria Sveland har varit märkvärdigt tyst. Det verkar som hon blev lite hijackad i den här historien.
Lite grann.
Hon har hållit ganska låg profil, medan Cissi Wallin på allvar sitter och med Anders Holmberg i nyheterna på TV och säger att ja, men alltså, kvinnor ljuger ju inte i sådana här ärenden, så att då kan man bortse från att helt och hållet att de skulle då fara med osanning, vilket ju skulle förenkla rättsgången just vad gäller sexualbrott. Vad Anders kanske borde ha frågat då, det är om det är tillämpligt på några andra områden inom juridiken också, till exempel mord eller brott mot mänskligheten.
Jag har rätt. Ja. Människor som söker asyl i Sverige
ljuger inte heller.
Nej, ljuger inte för att de vill stanna i Sverige, de ljuger för att de måste, för att de är utsatta för bomb och granat i sina respektive hemländer.
Ja. Va?
Dit de sen åker på semester så fort tillfälle ges.
Ja, men det kan jag mer relatera till. Det blir väldigt konstigt om du liksom halva mänskligheten ska ha en helt annan lagbok. Det är ju konstigt, eller?
Men det är ju så. Det är roligt också, den här Axel Arnö. Han har ju varit hudflängd i media. Han är alltså inköpschef. Ja. Han är chef dokumentärer, va, på SVT.
Ja, precis. Han är någon huvudprojektledare på dokumentärer. Vi hade honom faktiskt som projektledare på Veckans brott första säsongen.
Hur var han?
Mycket trevlig, väldigt intresserad.
Stod han ut med GV Perssons besserwisser metoder?
Ja, det var inte frågan om, det var huruvida Leif stod ut med folk. Det var inte, det var faktiskt, om det var vice versa så var det ingen jävel som brydde sig om det, kan jag säga. Men hur som helst så var väl Axel Arne var väldigt intresserad av att vinna priser, har jag begripit. Det vill säga, han åkte gärna iväg på någon tv-festival i Ouagadougou och mottog någon plakett av någon stamhövding där och åkte hem då för SVT:s, eller våra pengar med
det. Stamhövding, det är alltså Sjöreva Fabbes
kurredutterna.
Han bodde
han
där
fick
många
ett pris
år.
Av kurredutterna.
Han blev ju årets diplomat ett tag, Sjöreva Fabbe också. Han sprang runt med en tjuring och drack rom och cola barfota i den här byn. Axel Arne är så roligt. 2018
ska
så...
du hänga ut en individuell... Nej. Halvchef.
Vänta nu, han är lite av en ämbetsman. Han är nämligen chef för dokumentäravdelningen på SVT.
Det är en tung post, är det?
Ja, nu har du kissat ner lite grann i ditt munskydd så du har som vuxenblöja, Hans, för att du söker ju fortfarande jobb på SVT. Men jag kan säga, om sanningen ska fram här,
så kommer inte få något
när vi leker tyska dödgrävande journalister, så kan jag säga att 2018 fattade mig ett beslut att inte visa en dokumentär producerad av Cissi Wallin, därför att hon då eventuellt skulle åtalas för förtal. Mm. Nu 2021 så är hon dömd för förtal.
Ja, en kriminell person helt enkelt.
Och, det blir...
Jo. Ja, så definitionen är väl det.
Ja, men hon är för fan inte Dree Low som kommer gående och rånar en godisbutik.
Ja, låt mig återkomma till Dree Low, vårt nya hiphop-hoppet som ju kramas utav
PT. Ja, blev en lucka efter Einar, hörru.
Ja,
kan man väl säga.
Det får man väl säga. Nej, men jag vet inte, känner ni till Dree Low?
Får bara säga en sak om den här Axel Arne. Den här, de rättslösa visades ju då, så hade de ju då, de hade så många möten, så att Cissi Wallin, som är ganska rolig ibland, hon sa ju det.
Ja,
det var så många möten med Jan Elin och de allra högsta cheferna på SVT, för de var riktigt skitnödiga, för de tänkte att om vi inte visar den, då tystar vi ner övergrepp mot kvinnor. Om vi visar den, så visar vi en
alltså,
film.
Alltså begår ett lagbrott så småningom.
Ja, och sen presenterar de då Cissi Wallin som journalist. Hon är ju inte oberoende journalist, hur snäll man än vill.
Nej, det är hennes eget ärende som behandlas.
Ja, hon dyker ju också upp mitt i dokumentären om rättslösa, så dyker Cissi Wallin upp där i motljus och pratar om då, ja, det skulle inte vara någon uthängning, men hon pratar om att jag träffade honom, han var mycket, mycket känd, det här är 15 år sedan. Om inte det är en uthängning av du vet vem, så vet inte jag vad en uthängning är.
Ja, vem var känd för 15 år sedan? Vad fan, det var ju jag.
Nej, Fadde Darwich.
Östnöjens
okände far. Nej, men om inte det är en uthängning, så är det inte en uthängning överhuvudtaget. Och jag skulle som juridiskt ombud, om jag ombud till den mycket kända Aftonbladet-profil.
Vänta nu, sa du att han var Aftonbladet-profil? Det sa vi inte Cissi Wallin någonting om.
Nej, men hon sa...
Nej, nu har du skiter i blåskåpet, Jonas.
Nej, men jag...
Nu sätter de dit oss istället.
Vilka då?
De som bestämmer.
Jag har inte paranoia, men de som förföljer mig, de vet ju inte om
nej,
det,
Hans. Exakt.
Jag åker väl dit i alla fall. Ja, var det så? Någon gång hade du gjort något avsnitt, då var det 12 förtalsmål eller vad det var. Nej, men om inte det nu tänkt så vet inte jag. Sen hade du ju dealat och weedat med Jan Elin. Det blev ett väldigt bra pris som vi skulle betala via medieskatten för den här dokumentären. Som jag tycker är viktig. Jag tycker absolut att SVT ska visa partsinlagor i en offentlig debatt om våld och övergrepp mot kvinnor. Såklart
det ska ju balanseras. Ja! Vi kan ju inte bara ha Soran Ismails dokumentärfilmer hela tiden. Ett, det blir jättetråkigt. Två, alldeles för dåliga skämt. Tre, det blir lite ensidigt.
Nej, men hade jag varit den här Aftonbladet-profilens juridisk ombud så hade jag faktiskt gått och hängt med på en gång. För han har ett det, vad är det de säger? No show, no blow. No case, no face. Eller vad är det?
No case. Men när vi är ute med våra masker på fotbollsmatchen.
Det är bus eller godis. Herregud.
Du, den här Drelo, bus eller godis. Han fick ju både bus eller godis. Drelo, den famösa rapparen som är omhuldad av Riksradion och får olika guldplaketter och hyllningar och får sitta och mysa och fika med cheferna där. Han åkte ju dit för tillgrepp. Han hade snott godis till ett värde av 5000 kronor i en kiosk i Akalla.
Han hade inte snott, det var väl ett lån av godis, det var ju hela vars svaret hävde. Han dömdes i veckan, va?
Ja, han dömdes i häromdagen bara för rån, fick ett års fängelse och dessutom skulle han betala 120 000 kronor någonting till staten. Så att, det var ju en väldigt olönsam affär där. Dessutom kan jag tycka, om ni har sett Dre Low, att han borde vara lite försiktig med godiset. 5000 kronors godis ser ut att ha varit hans veckokonsumtion mer eller mindre.
5000 kilo menar du?
Ja, så att, och det här egentligen, det är ju ett sorts snatteri, men då menar ju tingsrätten att han har då uttalat hot i samband med att han har roffat åt sig godsakerna av den graden att det måste anses vara ett rån, va? Så då döms han till ett års fängelse. Men
det känns ju så förbannat torftigt när liksom gängkriminella typ Sopranos eller möjligen gängkriminella på Allra-koncernen eller vad som helst. Mm. När de går liksom och snattar godis i en lokal närbutik exakt där de bor. Mm. För liksom x antal tusen kronor.
5000.
Ja. Och nu ska han då, vadå, 120 000 i skadestånd. Ja. Om jag hade en godisbutik i Husby, Rinkeby eller Akalla så skulle jag stänga den ganska snart nu. För att Drillos gäng är väl ute och ska sno godis för motsvarande belopp då alltså. Ja, för att kunna kränga till småungarna. Ja. Det känns ju så jävla torftigt. Kan de inte ens vara riktiga gangsters?
Jo, men
liksom?
Det är grejen att det är som...
Och gå på tatueringsmässor som, och sitta och snacka med stripper och skit.
Det som präglar organiserad kriminalitet, det är ju futtigheten, att det är så dålig lönsamhet i allting, att alla står på näsan förr eller senare, ingen tjänar några pengar. De står där med sina låtsas Rolex och viftar och hyrbilar och skit, men det liksom genererar ju ingenting i slutändan. Hade de till exempel försökt ett ärligt arbete, det vill säga jobba i en godiskiosk i Akalla, så hade de så småningom tjänat mer pengar än de kommer att göra på de här högtflygande drogaffärerna till exempel.
Och sen, vem käkar smågodisens ungdomar?
Drillo. Ja, men... Allt smågodis. Ingen får någon smågodis utom han.
Jag ser det. Ja, men det är ungefär lika torftigt som när Pippi Långstrump och Tommy och Annika går till den där polkagrisaffären och skojar med tanten.
Men det är ju kanon ju. Ja, fast... Det är som en dröm när de får gå in och tar hur mycket polkagrisar och Tommy äter så mycket så han mår illa. Magen står ut på han. Såg du det?
Ja, han börjar rapa och skriva raptexter för P3 sen ju.
Ja, precis. Men det var känns... allmänt hyllad. Fick en guldmedalj.
Hans gäng går in liksom. Hur vi ska se på film. Gå in och hämta lite godis i närbutiken först. Mm. Stackars killen som driver den närbutiken. Kommer du ihåg, jag tror det var 2015-2016 i en julhelg, så var det affärsinnehavare från alla det land som hade affärer i just Husby som sa till, nu stänger vi våra butiker här i julruschen för att det är så mycket snatterier och bråk och hot mot vår personal. Så vi stänger ner nu, som ett slags manifest, en slags signalpolitik att det är inte tryggt i de här områdena som ni har utpekat som socioekonomiskt utsatta områden. Fast
alla som bor där, förutom 1%, är hedliga människor. Liksom.
Ja, men det är ju faktiskt så. Så kallad 1%, för att tala Hells Angels-språk. Då gick han ut med det. Vi stänger våra butik. Det är våra bästa dagar. Nu ska vi sälja som satan här. Men vi stänger för att det går inte. Det är så mycket olaga hot. Att det inte var någon då var ju Karin Götblad länspolismästare i Stockholm. Att inte hon kunde sitta på tvn och sitta då med sitt tomteskägg och säga, det här är inte okej. Det här skickar en signal att det inte är okej att driva en butik i de här områdena. Jag skulle skicka dit 5 polisbilar och stå med en polisbil utanför varje butik. Jaha. Försök nu era förbannade Drillo och gangsters och sno sockerfritt godis och ekologiska nötter och skit och allt vad ni petar i. Det går inte. Nej. Men nej, de fick ha sina butiker stängda. Och det är förmodligen samma kille. De intervjuade de där snubbarna i lokaltidningen. Mm. Jag har blivit rånad där 5 gånger. Men det var någon som berättade i tidningen som farsan har när han ligger i sitt eget bajs och blir ett vårdoffer för hemtjänsten.
Stockholm, mitt i väst.
Mitt västerort, ja, lokaltidningen. Mm. Då var det någons fru som hade jobbat extra i en näröppet butik, jag tror var i Tensta, som hade fått en smäll på käften av skolungar som går in och är allmänt dryga. Ja, liksom. Då får man arrangera så att poliser åker dit.
Och står och jobbar och säljer godis.
Nej, men underbar. Bara står där liksom.
Jo, men de har ju annat att göra.
Jo, jag vet att de har annat att göra.
Det är fortkörning och allt. Men du...
Söka jobb. Hör du det? Av tre, polisförbundet gick ut i veckan. Ja. En av tre poliser i aktiv tjänst i Sverige söker aktivt efter nytt jobb. Va? Kan någon bara ringa han? Vad heter han? Knutblusen.
Damberg.
Exakt.
Vi har ökat på med polisen. Nej, antalet poliser till exempel i Stockholm som har den största problemen med skjutningen just nu går ner. Ja. Det är färre poliser, korkskalle. Du kan sätta till hur många nya skolplatser du vill till nya poliser. Det går neråt.
De fyller ju inte ens högskoleplatserna på polishögskolan. Dessutom kommer det sånt där. Här kommer ett hårt inlägg från vänster. Vi är på övertid där, för domare Lind ska vara dykt upp här med sedelbunt i bak.
Får jag bara säga en sak?
Nej, jag vill bara säga så här. Att då gick ju KD ut med ett förslag. Det ska bli förbjudet att kalla poliser för hora, idiot.
Precis. Alltså ge dem tillmälen.
Ja, exakt. Kalla dem för alla möjliga otäcka.
Det trodde jag att det var, men det var det tydligen inte. Nej, det var fritt och frankt att bete sig som en idiot mot
prova
poliser.
Prova att stå på en Millboard-pub, hur tufft du än är, och säga, bara anta något degenererande för en polis. De plockar direkt. Och är det så att de inte klarar av det, så ringer de in flera polisbilar. Men. Det är nolltolerans mot fula ord mot poliser i England. När slutade vi med det i Sverige? Nu kan vi ju inte införa. Nu hinner de ju inte ens. Nu är det ett åtal på 94 skjutningar bara i Stockholms län senaste två åren. Senaste året. Ska de också jaga folk som säger fula ord till dem?
Ja, precis.
Då kan de börja med att arrestera alla som går på fotboll nu, för att där står de och skriker snutjävlar i unisont i kör just när man ska gå in i en förhandling om den ökända och hatade villkorstrappan som per se är emot. Ja. Man kan väl inte inleda en förhandling.
Det handlar om kollektiv bestraffning, kan man väl säga, för de som inte känner till.
Jag vet inte. En
del tycker det i alla
fall. Fotbollspublik i ett slutet
sällskap. Jag tänkte på det där med tobaksaffärerna och små...
Stå och skrika snutjävlar för att sen sätta sig i en förhandling om villkorstrappan. Det är inte så himla smart. Det är ungefär som att Greta Thunberg skulle åka upp till Glasgow och klimatmöte och säga bla 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 innan. Bra gjort, Greta, va? Du får snacka med din nya PR-byrå om hur du ska förfara dig i framtiden.
Ja, det här funkar. Men du, när det gäller de här små affärsidkarna i våra utsatta områden, de kommer ju så småningom klappa igen. De höll stängt under julen. Däremot så hade de ju öppet under hela Eid Mubarak, så de drog in storkovan den vägen. Det ska du ju veta, Jonas. Så synd det inte. Men konsekvensen kommer bli när man stänger allting i de utsatta områdena, då kommer ju buset vara tvungna att röra sig in mot kärnorna, centrumkärnan, och göra ungefär samma sak där. Och då tror jag att folk kommer bli lite mer, känna att det känns inte riktigt bra det här längre.
Ja, men vänta du, de kommer väl inte komma till Hammarby Sjöstad i alla fall. Där det bor, sägs det, en av 100 som bor i Hammarby Sjöstad jobbar som journalist. Ja, jobbar på Expressen. En av 2000 ute i våra socioekonomiskt utsatta områden, Kista, Tensta, Rinkeby, Husby, Akalla. En av 2000 är verksam som journalist, och då är det oftast frilansjournalister.
Det låter höga siffror. Är det Alexandra Pascalin? Nej, förlåt, hon har ju flyttat därifrån för 100 år sedan.
Det här är godkända siffror. Det kommer nämligen från Coronakommissionen, så att de här stämmer. Nu kommer väl Lena Hallingen käfsa mot det här. Då stänger de ner. Då är det som ute i Peckham i London. Då är det igenbommat allting. Inget finns kvar. Det finns någon spelbutik på hörnet och någon PFC, Perfect Fried Chicken, som är en lågprisvariant av KFC som finns i London.
Det kan inte vara vidare gott.
Det smakar skit, och det är inte ens kyckling, det är höna, kan jag säga. Men på fyllan efter en Millwall-torsk med 0-3 så smakar det gott faktiskt. Nej, men då, det är allvarligt, Hans, därför att de här människorna i de här områdena, de ska åtnjuta exakt samma samhällskontrakt som du och jag och...
Linskov.
Von Lindskov, känd från Lützen 1632.
Det var han som fimpade Gustav II Adolf.
Ja, visst.
Sköt han med en knapp rakt i ryggen.
Gustav II Adolf, som hade ungefär, han vägde väl ungefär som Drilo, alltså
200 kilo.
Ett åttondels ton, något sånt där.
Just det.
Och hur går det för Drilo nu? Får han avkända straffet? Är det fortfarande 2/3 frigivning per automatik? Lite skyddstillsyn, lite samhällstjänst och så. Varsågod, här är en biljett till P3-galan 2022.
Ja, det kommer nog bli som så här. Att åtminstone hans ombud flaggat för att de kommer att överklaga. Så det kommer nog dyka upp i hovrätten. Och då tror jag kanske att det här inte blir någonting, för att det finns ju inga vittnen. Vittnen har ju tagit tillbaka sina historier. De sa ju att de kände sig hotade och Drelo kom in och liksom baxade godiset. Sen så har de ju helt ändrat uppgifter och det finns ju inga vittnesmål. Och man ser ju att Drilo står och babblar. Det är filmat den här skiten. Men man ser ju inte vad han säger. Han kan ju lika bra säga, bror, vad trevligt att komma in i din affär. Och...
Räcker det inte en övervakningskamera som teknisk bevisning på samma sätt som det gjorde det när Petter dök upp utan byxor på Palmas flygplats 2004?
Jo, men nu hade ju Drilo sina byxor på sig. Dessutom hade han ju inget vapen eller så. Han stod ju bara och viftade lite grann med händerna och det är ju inte olagligt vad jag vet.
Ja, okej. Okay. Så att det är som när Lind ska prata med oss, skärper ni er inte och ökar ännu mer som ni ökat hittills i eran podd Inaktuellt, så kommer jag släcka ner skiten. Du har ju aldrig visat några vapen, Lindskog, men det har hotat oss med liksom att vi ska få gå från gården och flytta likt att låta det här statalasset flytta till en annan.
Har vi en gård, Jonas?
Ja, det har vi.
Nu börjar det likna något.
Vi har en mellangård som ligger mellan det kommunala avloppet och själva...
Och Bullerbyn där.
Nej, godisbutiken som vi säger. Säger du Bullerbyn?
Där Pippi var. Och alla godis till Tommy och Annika som nästan sprack.
Det var Pippi och Pippis farsa som var där.
Ja, skitsamma.
Herregud, sa grabben vid förlossningen. Jag tror tanten sprack från Ystad till Haparanda.
Ja. Drilo, han kommer gå loss i, tror jag, i alla fall. I hovrätten och så är jag välkommen på Peter Guldgalan. Den kommer ju också hållas på Kumlabunkern i år för att inte någon ska missa och närvara. Så att, det blir jättemysigt.
Vi sparar in respengar, absolut. Vi spelar en låt på slutet för Drilo som alltså dömd till fängelse.
Han kan behöva lite inspiration. Ja, både tondöv och analfabet, det måste ju vara någon sorts rekord ändå.
Det här är underbart. Det här är fantastiskt bra.
Jag på kåken i min lilla cell. Sitter här och deppar ifrån morgon och till kväll. Ja, jag har torskat på ett halvår och jag har hälften kvar.
Jag torskar på ett halvår. Det här är så länge sedan så att då satt man verkligen ett halvår på kåken också. Ja. Lite svensk outlaw country.
Det börjar elpriserna gå upp här.
Skenar de? Det blir rörligt pris, Lindskog. Vad fan, du skulle låsa den där förra året.
Ja, du är som en slags Johan Hakelius. Du är snyggast klädd, men när du säger någonting så det är bara...
Ja. Det är som en kräks.
Det kommersiella träsktrollet Jonas Lindskog, våran producent och... dessutom känd från diverse tågtransporter under 40-talet i Centraleuropa, har kommit in i studion. Podden börjar närma sig sitt...
Den är slut nu.
Är den slut?
Ja, han satt till på skarpen.
Men herregud, vi har inte ens tagit upp klimathotet och...
Jo, det skötte vi. Det var ju plastpåseskatten. Det har ju löst sig själv nu.
Underbart, faktiskt. Ja, vi kan ju förbjuda plastpåsar hur mycket vi vill i våra butiker när, vad var det, kineserna skulle öppna. De planerar 43 nya kolkraftverk. Kolgruvorna i Mongoliet, som då är en kinesisk koloni, går för högvarv nu för att det är elkris. Mm. 140 000 liter olja bränner vi i timmen i Sverige för att hålla igång det här, Hans. Jajamän. Du och dina elskotar och dina fjärrstyrda dildos.
Ja, du kanske också undrar var alla plastpåsar som vi köper nu till vrakpris i Sverige för 7 kronor kommer ifrån. De kommer från Kina. Undrar hur de plockas fram i Kina, det kan ni ju fundera på till nästa avsnitt.
Ja, herregud. Lindskog, tack för en fantastisk körning. Jag är gammal anställd inom Taxi Stockholm, så det här är en körning för mig. Jag njuter och vill komma till nästa körning. Hans Wiklund, känd från TV-studion. Jonas Nilsson, känd från...
Norra Stå, va? Det var länge sedan.
Nej, jag går fortfarande på Norra Stå. Lojalitet är en dygd. Dessutom är det billigare att köpa säsongskort på långsidan. Vi säger grattis till IFK Värnamo som tack vare bondtölpen Jonas Tern gick upp i allsvenskan. Det är förbannat med en bedrift alltså, när man ser AIKs fantastiska sidledsfotboll här mot Halmstad igår kväll. Det är en bedrift. Ja. Kommentera oss gärna. Nej, kommentera oss inte.
Låt bli det. Maila direkt till Jonas istället så läser vi upp det här.
jonas@rockklassiker.se. Hur blir det med merch, Lindskog? Ska vi få nya toppluvor med inskriptionen Inaktuellt på? Eller kommer vi fortfarande bara ha papperstrosor med jordgubbsmak?
Papp?
Ska vi få det?
Och pappsugrör!
Exakt, klimatvänligt ska det vara. Du har lyssnat på ett avsnitt av Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Stöd oss, sprid oss så att vi kan öka ännu mer i målgruppen hemmafruar från Iran utan balkongräcke. Men kan vi inte börja med Patreon-service till det här?
Ska vi gama som några jävla EU-migranter här inne i studion? Det ser inte trevligt ut.
Hela den här podden är en lång gamdrift alltså. Ja, vi säljer våra personliga tillhörigheter också. Min gamla stomipåse går för 20 spänn. De sålde ju Lars Noréns skrivbord för 70 000 spänn. Nu ska de sälja eventuellt Birgitta Dahls gamla tandborstar också för liknande summor.
Mm.
Vi går ut på det här. Mot krogen! Tack för att du lyssnar på Inaktuellt, Sveriges mest aktuella podd. Hör oss till vardags i morgonshowen på Rockklassiker. Jonas Nilsson, Hans Wiklund och utan Lindskav ingen podd.
Nej, så är det. Bra
respekt,
killen, faktiskt.
Lindskav. Får jag hundringen?
Podplay, en del av Power Media.